Vi var inne lite grann igår på frågan om trosförkunnelsen, vad den har burit för frukt i vårt land. Och frågan är ju ganska mycket, har vi lärt oss det vi kunde lära oss av det här fenomenet? Och då vill jag lyfta fram en läropunkt som jag uppfattar som viktig. Och det är att glädjen över att ha fått ett svar, eller minst något som såg ut som ett svar, när det gäller ondskans och lidandets problem. Hur kan det finnas så mycket ont i världen och så mycket smärta och lidande, när Gud har all makt och dessutom är god? Nu fick man plötsligt ett svar. Du behöver inte lida. Och du behöver inte utsättas för något ont eller något svek. För att det är bara liksom att kasta ut de onda makterna. Andlig krigföring blev det bärande momentet. Och det var ju ett falskt svar. Jag menar, det kom en kille till Uppsala. Han berättade om att han hade haft en uppenbarelse som liten grabb. Han kom till himlen och så mötte han Jesus. Och Jesus hade ett stort lager med organ. Där låg njurar på en hylla och ögon på en annan. Jag vet inte riktigt om det fanns näsor också, men det fanns organ. Och Jesus grät för att han tyckte det, att här hade han lidit och dött för att människorna skulle kunna få det här. Och så var de inte intresserade. Det var ingen som tog ut något ur hans lager, utan det bara låg där. Vad kan vi förstå när det gäller ondskans och lidandets problem? Finns det någonting som kan ge oss ett sundare svar och ett sannare svar? Därför att när vi ska ut och missionera eller evangelisera eller vittna eller vad vi kallar det, så har vi alltid detta i bakhuvudet. Det är ju på den här punkten som så mycket bespottelse har lagts på Guds ord och på vår tro. Det är ju på ett sätt uppmuntrande att en av Bibelns allra äldsta texter, nämligen Jobs bok, uteslutande handlar om det här problemet. Job drabbades ju av olyckor. Och man får reda på förspelet i himlen. Hur Satan kommer och säger till Gud att det är klart att han är så from som han är. Du har ju belönat honom med rikedom och framgång och hur många kameler det var och så vidare. Ta bort allt det där. Då ska du få se. Och det är ju en tanke som återkommer sedan i Nya testamentet. Håll det för idel glädje när ni utsätts för allehanda prövningar. Det är ju också ett glädjeämne. Fast ett som vi kanske inte alltid uppskattar till dess fulla värde. Men lidandet är inte bara något destruktivt. Jag tycker den här bilden är så intressant med Abraham som ska gå iväg och offra Isak. Isak är ju inte någon liten parvel, utan han är kanske antagligen 20-årsåldern eller något. Han har just haft studenten. Och så går de iväg och så till sist så hindrar ju Gud Abraham från att sticka kniven i sin son. Och då är det ju så här att när de går tillbaka så är ju allting precis som förut. Och ändå är ingenting som förut. Och det tycker jag är så märkligt och så intressant. Därför att nu har de plötsligt fått se djupet av den godhet som de levt i och kanske med tiden kommit att uppfatta som något självklart eller kanske till och med som en rättighet som man har sagt så ofta i det yttersta av dessa dagar. Har du rättigheter så har du ingen nåd. En rättighet kan man kräva, en nåd kan man bara be om. Vi kan ju titta lite på det här i första Petrusbrevets första kapitel. För det brevet handlar ju ganska mycket om just den kristnes prövningar. 1 Petrus 1. Jag börjar i 6:e versen. Gläd er därför om ni nu en kort tid måste utstå prövningar av olika slag. Äktheten i er tro är långt värdefullare än guld som är förgängligt fastän det håller provet i eld. Och den tron ska visa sig bli till lov, pris och ära när Jesus Kristus uppenbarar sig. Honom älskar ni utan att ha sett honom, och fastän ni ännu inte ser honom tror ni på honom och jublar över honom i obeskrivlig himmelsk glädje. Då ni nu är på väg att vinna målet för er tro, era själars frälsning. Det var denna frälsning som profeterna sökte och forskade efter. De som profeterade om den nåd som ni skulle få. De undersökte vem eller vilken tid Kristi ande i dem visade på. När han förutsåg Kristi lidanden och den härlighet som skulle följa. Och det blev uppenbarat för dem att det inte var sig själva utan er de tjänade med sitt budskap. Detta har nu förkunnats för er genom dem som i den heliga ande sänd från himlen predikade evangeliet för er. Och detta önskar änglarna att få blicka in i. Spänn därför bältet om livet och var vakna och sätt ert hopp helt och fullt till den nåd som ska komma till er del när Jesus Kristus uppenbaras. Det är ju väldigt vanligt att samtidigt som det blir väckelse så blir det också förföljelse. Och ofta nog så skriver man i kristna tidningar och böcker att trots all förföljelse så växte församlingarna. Men det är tack vare. Därför att när vi själva kommer i den situationen att vår kraft inte räcker, vår vishet förslår inte, och även om vi behöver styrelseorgan i våra församlingar med protokoll och årsmöte och ansvarsfrihet och allt vad det heter, så är det ju det som sker i vår vanmakt som bär Guds prägel. Och därför kan vi behöva vända oss i bön till Herren. Herre, lös oss ifrån rädslan för förföljelse. Lös oss ifrån rädslan för svaghet. Därför att i den stunden så får man mycket av den hjälp man behöver. Och på något sätt så kan man känna sin tro bekräftad. Man vet att man kan jubla i obeskrivlig himmelsk glädje som jag läste nyss. Men det är ju lite intressant det här med att djävulen kommer och kräver att få drabba oss. Paulus skriver om det här i andra Korinthierbrevet. Det är som liksom 12:e kapitlet. Där kan vi börja läsa i 7:e versen. Och för att jag inte ska bli högmodig på grund av dessa utomordentligt höga uppenbarelser har jag fått en törntagg i köttet, en satans ängel som slår mig i ansiktet för att jag inte ska förhäva mig. 3 gånger bad jag att Herren skulle ta den ifrån mig, men han svarade mig: min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet. Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet för att Kristi kraft ska vila över mig. Så gläder jag mig över svaghet, misshandel och nöd, över förföljelser och ångest, eftersom det sker för Kristus. Ty när jag är svag, då är jag stark. Vilket glädjeämne, god vänner. Jag gläder mig över svaghet, misshandel och nöd. Därför att i vår vanmakt verkar Gud. Och Paulus har hela tiden fått den kraft han behöver för att uthärda det här. Det betyder ju alltså att den som blir kristen får inte någon bekvämlighetsfil att åka i för egen räkning. Utan vi får välsignelse och nåd över våra liv, och väldigt mycket kan ställas till rätta. Men samtidigt finns också de här prövningarna som skriften talar om. Ni ska titta lite grann i Matteus 10 kapitel. 5:e versen. Dessa 12 sände Jesus ut och han befallde dem: gå inte in på hedningarnas område eller in i någon samaritisk stad. Gå istället till de förlorade fåren av Israels hus. Och där ni går fram ska ni predika: himmelriket är nu här. Bota sjuka, uppväck döda, gör spetälska rena och driv ut onda andar. Det ni har fått som gåva, ge det som gåva. Skaffa er inte guld, silver eller koppar i era bälten, inte lädersäck för resan. Inte två livklädnader, inte sandaler eller stav. Till arbetaren är värd sin mat. När ni kommer in i en stad eller by, ta då reda på vem som är värdig och stanna där tills ni lämnar den orten. Och när ni kommer in i ett hus, så hälsa det. Om huset är värdigt ska den frid ni tillönskar komma över det. Men om det inte är värdigt ska er frid vända tillbaka till er. Och om man inte tar emot det eller lyssnar till era ord, så lämna det huset eller den staden och skaka av dammet från era fötter. Amen, säger jag er. För Sodoms och Gomorras land ska det på domens dag bli drägligare än för den staden. Se, jag sänder ut det som får mitt ibland vargar. Var därför listiga som ormar och oskyldiga som duvor. Akta er för människorna. De ska utlämna er åt domstolar och i sina synagogor ska de gissla er. Det är alltså mitt i denna vanmakt och svaghet som Gud verkar. Vi återvänder till aposteln Paulus, Romarbrevet 12:1. Så förmanar jag nu er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst. Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse så att ni kan pröva vad som är Guds vilja. Det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Att frambära sin kropp som ett levande offer. Det är ju detta som dopet handlar om. Man blir döpt till Kristi död. Jo, vi ska fortsätta i Romarbrevet fast vi bläddrar lite bakåt till 8 kapitlet. 17 versen där. Jag hävdar att den här tidens lidanden väger lätt i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår. Ty skapelsen väntar ivrigt på att Guds barn ska uppenbaras. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen, inte av egen vilja utan genom honom som lade den därunder. Ändå finns det hopp om att också skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Vi vet att hela skapelsen ännu samfällt suckar och våndas. Och inte bara den, utan också vi som har fått anden som förstlingsfrukt. Också vi suckar inom oss och väntar på barnaskapet, vår kroppsförlossning. Ty i hoppet är vi frälsta, men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Vem hoppas på något som man redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser, så väntar vi uthålligt. Så hjälper också anden oss i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi bör be om, men anden själv ber för oss. Med suckar utan ord. Och han som utforskar hjärtan vet vad anden menar. Eftersom anden ber för det heliga så som Gud vill. Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa. För dem som är kallade efter hans beslut. Denna tidens lidanden väger lätt jämfört med den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Och vi vet ju vad människor kan tillfoga andra människor. Och detta är ju alltså ett oerhört löfte. Men så småningom kommer Paulus fram till påståendet eller uttalandet att för den som älskar Gud samverkar allt till det bästa. När jag nämnde nyss om Abraham och Isak så var det ju för att illustrera att smärtan har sin plats i vår mognadsprocess. Det hände någonting med Abraham och Isak. Någonting som de inte hade kunnat ta sig eller kunnat få kanske på något annat sätt. Och det är ju så här att lidandet kan få mig att knyta näven emot Gud och lämna honom. Men lidandet kan också göra det motsatta. Att jag känner att nu behöver jag verkligen Gud. Så att lidandet kan få mig att lämna Gud. Och det kan få mig att gå till honom. Och det är ju det senare alternativet som ligger bakom det Paul skriver här. Att för dem som älskar Gud samverkar alltid det bästa. Ja visst. De som har valt i den här situationen att låta också det smärtsamma leda oss närmare Gud. Söka hans gemenskap. Fastän vi inte får några frågor eller får något svar på våra frågor så får vi ändå ha den tron att Gud är vår bundsförvant också i det smärtsamma. Men lyckan kan ju fungera på samma sätt. Lyckan kan få oss att säga att nu behöver jag inte dig, Gud. Nu har jag det bra. Så har det ju varit i Sverige och så är det i Sverige. Välståndet är den stora orsaken till att kyrkorna töms på folk. Men lyckan kan ju också göra att jag väljer att gå till Gud. Tacksamhet. Glädje. Och för att liksom gensvara på Guds nåd och barmhärtighet. Jobs vänner försvarade Gud inför Jobb. När Jobb hade förlorat sina barn och hela sin yttre ställning och dessutom sin hälsa, så kommer de här vännerna. Och de sitter i en vecka tysta tillsammans med Jobb. Och sen börjar de tala. Och det visar sig ju så småningom att samtalet övergår i gräl. Och man kan undra lite grann, vad är det som driver de tre vännerna till att säga det de säger? För Jobs vänner är ett väldigt stort samfund. Jag tror att vi alla har åtminstone haft tillfälligt medlemskap i det här gänget. Usla tröstare är ni alla, som Jobb så småningom säger. Jo, de vill försvara Gud för att behålla sin egen tro. För att de ska kunna vara säkra på att, ja, Jobb, han hade skapat sitt lidande på egen hand. Det var ett straff för alla hans synder. Men vi syndar inte, så vi kan fortsätta att leva friska och glada. Och det är ju alltså att sparka på den som ligger. Att rädda sin egen tro genom att försvara Gud. Då är det så här att om vi vill att Guds kraft ska vara verksamma i våra liv och i det vi gör, så gör vi det alltid under en risk att förlora vår tro. Det gör vi inte. Tron är från början en Guds gåva. Och om den ska försvaras, så är det Gud som ska göra det och inte du och jag. Men det känns ju så. Vi tänker oss att du får en evangelistkallelse, en evangelistgåva. Att tala med människor och be för deras bekymmer, problem och sjukdomar. Och du riskerar ju ständigt din egen tro när du till exempel säger att, ja, men vi kan be om det. Jag ska be för dig. Och så tänker man kanske i bakhuvudet att, ja, Gud kanske inte ställer upp på det här. Vad gör jag då? Och så känner man att, ja, det finns en risk att min tro går under på kuppen. Och det tror jag är också också en nödvändig del av vår kallelse. Att vi ställs i situationer där vi kan riskera att förlora vår tro. Det är kanske den tron som flyttar berg. För när den gör det så är det ju ingen ära till dig och mig. Utan vi var så gruligt medvetna om vår vanmakt och att vi hade lämnat allt till Guds hand. Så att när sedan berget flyttar på sig så kan vi bara ropa ett tack och ett halleluja. I första Korinthierbrevets första kapitel ska vi läsa lite grann. Paulus har fått höra att det råder splittring i församlingen i Korinth. Så småningom så talar han om att splittringen hänger ihop med att det har kommit över måttan höga apostlar till Korinth. Men när Paulus försöker att motverka splittringen så talar han inte i första hand om enhet utan han talar om vishet. Vi börjar i 19 vers närmare. Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Det står ju skrivet, jag ska göra det visas visdom om intet, och det förståndigas förstånd ska jag slå ner. Var är det visa, var är det skriftlärda, var är den här världens ordvrängare? Har inte Gud gjort den här världens visdom till dårskap? Jo, eftersom världen i sin visdom inte lärde känna Gud i hans vishet, beslöt Gud att genom den dårskap som vi predikar frälsa dem som tror. Ty judarna begär tecken och grekerna söker visdom. Men vi predikar Kristus som korsfäst, för judarna en stötesten och för hedningarna en dårskap. Men för de kallade, både judar och greker, predikar vi Kristus som Guds kraft och Guds vishet. Till Guds dårskap är visare än människor och Guds svaghet är starkare än människor. Paulus nämner i förbigående vad det historiska förloppet, den historiska processen går ut på. Jag ska göra det visas visdom om intet och det förståndigas förstånd ska jag slå ner. Det är kunskapens träd. Självtillräckligheten. Vår egen fiffighet och vår egen förmåga att liksom bära allt eller hålla i allt. Och Paulus menar också att vi måste omvärdera så oerhört mycket när vi blir kristna. Sinnets förnyelse läste vi nyss om i Romarbrevet 12. Att få Guds vishet istället för människors vishet. Att vi ser och förstår att de här två är på kollisionskurs med varann. Att man inte kan blanda dem. Därför att det som är stort i människors ögon är en styggelse för Gud som det står i Lukas 16 kapitel. Det som är stort i världen är ingenting i Guds ögon. Och det betyder också att det är inte kristallkatedraler som dra människor till Kristus. När kristendomen kom till Sverige under 1100-talet så byggdes det kyrkor precis överallt. Och byggmästare var en eftertraktad vara. Man slet i de här gubbarna för att de skulle hjälpa till att bygga kyrkor. Men det blev inga katedraler, utan det var små enkla byggnader som man kunde mötas i. Sen när det blev de här skyhöga gotiska katedralerna, vårt land och i Europa, så hade ju också kristendomen kommit på avvägar. Det som sedermera gav upphov till reformationen. Att förstå att think big, det hör inte till kristendom. Tänk smått. Därför det mesta som dör i våra andliga sammanhang, de har dött därför att de växte för mycket. Vi blir så förtjusta i kvantiteten att vi tänker inte längre på kvalitet. Och så blir det stort och det blir intressant och det blir maffigt, men det blir inte rent. Om vi fortsätter och tittar i andra kapitlet. När jag kom till er, bröder, var det inte med stor vältalighet eller hög visdom som jag predikade Guds hemlighet för er. Jag hade nämligen bestämt mig för, när jag var hos er, att inte veta av något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Svag och rädd och mycket orolig kom jag till er. Och mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom, utan genom en bevisning i ande och kraft. Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom, utan på Guds kraft. Svag och rädd och orolig. Så kände han sig när han kom till Korint. Men det fick inte lov att hindra honom. Och det kan ju vara så att vi också ibland känner oss svaga, rädda och oroliga. Att en hel del av det vi är kallade till, där tänker vi så här att jag ska nog ta mig an den eller den uppgiften om jag bara liksom får mig själv i balans. Jag vill inte gå och känna mig svag och rädd och orolig och full av ängslan. Nej, men det, då kanske det heller inte blir något. Karismatiken är ju inget lyckobudskap, utan det är ju någonting som gör det möjligt för oss att manifestera Guds existens och att ge ut Guds kärlek i världen till både troende och otroende. Samtidigt så förvaltar man nådegåvor under de här villkoren. Att man satsar sin tro ungefär som om man spelar på hästar. Ja, det var ingen bra bild. Men För det är inte slumpen som avgör, inte ens hästkrafterna. Men vi är ju så rädda för de kriser som efterföljelsen kan dra med sig. Att man plötsligt ställs inför situationer där man riskerar att bli utskrattad, eller där man kanske riskerar att själv tycka att det här var inte det resultatet jag hade hoppats på. Ofta har vi inget svar att ge till lidande människor. Vi ska vara försiktiga med det. Men vi kan alltid dela människors lidande och människors smärta. Och det gör vi just under de här villkoren. Att om du ska ha liv att ge bort till andra, så märks det ju på något sätt. När den här kvinnan rörde vid Jesu mantel för att bli fri från sina blödningar, så kände Jesus att kraft utgick och han ville ha kontakt med henne. Ja, jag tror att vi nöjer oss med detta för det här passet. Låt oss be. Herre, vi ber att du hjälper oss att våga mer. Det är bara det vetekorn som faller i jorden och dör som kan växa och bära frukt. Vi kanske ibland behöver få riskera vårt det vetekorn som är vår tro. Låt inte rädslan sätta gränser, Herre, för vad du vill göra med oss och genom oss. Vi behöver ju för den skull inte bli arroganta och självsäkra. Jag var svag och rädd och full av ängslan. Att människor inte kommer till tro på grund av vår övertalning, utan att de gör det genom den heliga andes kraft. Herre, vi överlåter oss i dina händer. Och ber att du ska låta din ande få föra oss ut djupare i din nådes ström, där vi inte själva bottnar längre. Vårt land är fullt av människor som tycker livet är meningslöst. Hjälp oss att våga räcka oss ut till några av dem. Amen. I Jesu Kristi namn.